går vi till listan då här. Och det är information till fullmäktige om den helägda bolagens verksamhet utifrån ägardirektiv och framtidsplaner. Och då är det så att enligt kommunfullmäktiges beslut den 26 augusti 2019 ska de helägda kommunala bolagen en gång per år och bolag informera kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och åhörare om sina verksamheter utifrån ägardirektiv och framtidsplaner. Informationen ska lämnas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. Och då är det idag vi ska få den här informationen. Och vi börjar med presentationen av Hässleholm AB. Och jag lämnar ordet till representanterna för Hässleholm och ni kan presentera vilka ni är. Och det finns en del handlingar som är utdelade i paddorna här som ni kan hänvisa till, som ni känner till. Och då ser vi här, vad har vi? Där har vi... Vem är det som talar först där?
Du,
Kalle Littke, ordförande i Hässleholm AB. Varsågod.
Tack så mycket, ordförande. Hej Hässleholm. Vi som sitter här är vd Stefan Persson och jag, Kalle Littke, ordförande i Hässleholm. Till vår hjälp har vi också Mats Andersson, ekonomichef här, som ser till att tekniken ska fungera. Det är ju alltid intressant. Vi utgår ifrån att de tre bilder vi har skickat, att ni har tillgång till dem. Eller är det så, Douglas, att de körs upp på skärmen inne i röda salongen också?
Nej, det gör det inte, utan ni får hänvisa till dem. Alla har det i sina iPad här, så att får hänvisa till dem. Varsågod.
Ja, tack så mycket.
Det är nämligen så att då ser inte ledamöterna man visar som stjärnor, men här de som sitter hemma, och det måste de, alla ska ha samma information. Så du får hänvisa till de handlingar som är, finns i iPaden. Varsågod.
Tack så mycket. Vi börjar med att ni har fått utskickat en bild på Ola Rickard, och det är ju så att Stefan går i pension under senåret här, och Ola Rickard kommer då att gå omlott med Stefan under hösten. Ola Rickard, han börjar sin anställning på Hässleholm från och med den 1/9 och han kommer tillträda som vd den 1/10. Ola Rickard, för er som inte känner honom, han är 49 år och bor och jobbar i Hässleholm. Och han har tidigare haft olika vd-tjänster, bland annat på gamla HTAB i kommunen här. Han lämnar nu ett uppdrag för K-fastigheter och vi välkomnar Ola till hans nya uppdrag och vi är fullkomligt övertygade om att han kommer att fortsätta leda bolaget med stor framgång. Så där hade vi en kort presentation av kommande vd. Nästa bild som ni har, det är den som heter projektlista. Det är den står Hässleholm AB längst upp och sen står det projektlista. Och vi kommer att titta igenom den, för där har vi lite verksamheten som är igång för Hässleholm. Första punkten där har vi Vändes. Det är alltså ute på garnisonen på Kompanivägen. Och där har vi då nyligen färdigställt 44 lägenheter. Och det har gått väldigt bra. Samtliga uthyrda nu. Och det har varit trevligt att se att det har varit ett bra intresse för dem. Så att vi fortsätter med planeringarna för det som är där, men vi återkommer till det alldeles strax längre ner här. Tvåan där, Vinslö på Storgatan 50, så har vi en pågående byggnation som vi beräknar ska vara klart under sommaren här, och där är 6 stycken marklägenheter där. Trean där har vi nästa etapp på Vändes på Kompanivägen in till det som är nybyggt. Och där påbörjar vi upphandlingen under juni. Fyran Bokeberg nere på Kaptensgården. Där har vi möjlighet att bygga på höjden och detaljplanen är klar där. Och vi väntar på en diskussion egentligen med omsorgsförvaltningen om deras behov där nere innan vi kan ta nästa steg. Så det ska bli intressant att se var vi hamnar där. Sösdala på femman, då har vi också kommit vidare med Hanåsvägen. Det har ju tagit ett antal år, men nu är vi egentligen där. Detaljplanen, den är klar. Och den projekteringen, den påbörjas nu i denna månad. Björklunda, den ligger där det ligger och där får vi se var det landar. Så vi går direkt vidare till sjuan. Där på Ljungdala, där parkeringen är nu, hade vi planer på att man skulle kunna uppföra ett antal lägenheter. Det arbetet är vilande nu, det är en hel del saker som måste hanteras innan. Vi går tillbaka till garnisonen på punkt 8 där vi har de gamla mässarna, officersmässarna som vi har i Hässleholm. Och där den ena som vi håller på att bygga om och där kommer vi tre lägenheter med fantastiskt läge. Förhoppningsvis klart i oktober, alltså under hösten här. Vi har också tennisplanen som ligger precis intill där. Och där har vi detaljplanen klar och vi jobbar med hur vi ska kunna bygga på den marken. Köksskolan kommer ni delvis hantera under dagen så det ser vi fram emot. Och Elvan, kvarteret Norden, är ett stort område som ligger i ett större framtidsprojekt här. Och där ser vi fram emot att strukturplanerna landar och sedermera även detaljplanerna. Det är ju ett område som kommer att kunna bebyggas med ett stort antal lägenheter. Kvarteret Verkmästaren på Kartensgatan, för er som vet var Juvelen ligger, trygghetsboende som är där, så är det precis är det ett område intill det som är, vi har en byggrätt också där det finns en möjlighet att man skulle kunna bygga också, så det tittar vi på. Och uppe i Hästveda har vi förvärvat mark och projekteringen är påbörjad med 12 marklägenheter. Och där finns även möjligheter till eventuellt något mer där. Tittar man totalt på detta så ser vi att där är en hel del byggt och en hel del på gång. Och framförallt när vi tittar längre fram i tiden så är det rätt så många lägenheter som man ska kunna ta och bygga. Det vi framförallt vill flagga för här och som jag vet att ni ska delvis prata om idag också, det är ju det här behovet av att skapa nya bostadsområden. Och vi ser gärna att man tittar på att titta ut med befintlig infrastruktur för att planera för framtiden här. Åhusfältet är ju typiskt ut med befintlig infrastruktur och det finns rätt så många områden både runt Hässleholm nära centralorten och också ut med kransorterna där man kan borde kunna hitta områden i närheten av befintlig infrastruktur. Och detta handlar ju inte bara om byggnationen för Hässleholm utan det handlar ju egentligen om att alla som behöver och vill bygga ska kunna göra det. Så att det finns färdiga planer när människor kommer och säger vi vill jättegärna bygga i Hässleholms kommun med den fantastiska omgivningen som finns här. Var kan vi bygga? Och då ska Hässleholms kommun stå färdig och säga här. Och de säger tack och sätter igång. Ett drömscenario. Vi ska ta och gå vidare och Stefan kommer att lyfta lite om verksamheten och ekonomin. Varsågod Stefan.
Tack. Då har du då fått ut vår verksamhet på SU för första tertialet. Det finns också lite information om vad som kommer skall och hur det ser ut för oss. Vi har haft en väldigt kall vinter och ganska mycket snökörning men vi bedömer ändå så att den budgeten som lagt på 15 miljoner, den kommer vi minst att nå upp till som sagt idag. Det handlar lite om underhållsbiten och annat, men det ser positivt ut ändå att vi ska kunna lyfta oss lite till. Och det är de pengar vi behöver tjäna för att stärka oss när vi nu ska investera i de storleksordningar som vi gör. Det finns det inte mycket kommentera för det följer alla planer på alla sätt och vis. Det finns ytterligare lite information om de här projekten vi håller på med. Jag tänkte inte ge mig in mer där, utan så får de här frågor så tar vi dem sen. Så då vill vi klara med själva information.
Ja, vi tänkte att vi gör den koncis, så vi är redo för frågor.
Ja, det är tänkt att det ska vara någon kompletterande fråga här, men ni har inte sagt så mycket. Men är det någon som har någon fråga så kan vi väl, jag har ju tid till detta. så är det möjligt att det får inte bli någon debatt, för om ni har politiska debattfrågor så får ni ställa enkla frågor till ordföranden i respektive bolag. Men ska vi se här då. Ja. Ja, det fungerar ju så att man har talare, man får använda. Alltså de som sitter med iPad hemma, vi ser ju inte att vad vi gör här, va? Är det någon som har någon fråga? Så att, ja. Jag får trycka in dig. Ja. Mikael Konen, Liberalerna, har en fråga. Varsågod.
Ordförande fullmäktige. Hej Kalle och Stefan.
Hej.
Jag tänkte bara en liten kuriosa. Där står att Lövgatan har varit ett par lägenheter som står tomma ett tag. Vad är er bedömning att de inte kan bli uthyrda? Är det för hög hyra eller är det läge eller vad säger ni?
Väldigt bra fråga, men vi har faktiskt inget svar. Vi kan inte hitta någon naturlig anledning, för vi har nästan samma hyra på Kompanivägen och då har vi hyrt ut. Det har fått 4 lägenheter ganska enkelt. Så det man möjligtvis kan spekulera i nu läget, svårigheter kanske eftersom vi inte har massor av egna parkeringsplatser. Det kan nog vara en begränsning i det hela. Man vill gärna ha sin bil väldigt nära var man bor. Och det har vi inte på den fastigheten.
Okej, tack så mycket.
Jerry Andersson, Sverigedemokraterna, också en fråga. Varsågod Jerry.
Tack så mycket, ordförande. Japp, Kalle och Stefan. Vi hade en diskussion förra året om likviditeten. Hur ser ni på den framöver när vi ska fortsätta bygga i den takten vi gör?
Det är en utmaning. Vi har ju gått in och fått en utökad kredit om 300 miljoner. Och då är vi uppe liksom på 1,1 miljard totalt. Och det blir ju att bolaget kommer att bli väldigt räntekänsligt. Idag har vi fantastiskt låga räntor, men vi ser ju själv liksom 1% höjning av räntan och vi är uppe över 1 miljard. Det slår väldigt hårt på sista raden i bolaget. Så att, det blir en utmaning i det hela, och här får man tillåtelse att tjäna pengar under mellantiden så man inte hamnar i ett alltför utsatt läge på 4-5 års sikt när räntan måste komma att stiga helt enkelt. Så att man får ha med sig den bilden och inte glömma bort den på vägen.
Vi trycker på det också när vi tittar på utvecklingen på sikt här, att det är oerhört viktigt att resultatet vi får hålls eller ökas, och att vi då verkligen kan behålla detta för att kunna använda det för framtiden. Det är en av grundbultarna för att bolaget ska fungera. Tack.
Då ser ni det ändå som en hanterbar sak över tid, så länge räntan håller sig någorlunda i ett normalläge?
Ja, det gör det, men samtidigt får man ju då se upp så vi inte får för mycket andra kompletterande investeringar utöver nybyggnationen som skenar iväg, så att man måste ha det under bevakning, men än så länge ser vi att vi har det kassaflödet så att vi kommer att hantera det på ett bra sätt.
Tack.
Ja. Då är jag nöjd. Och någon ytterligare fråga, om inte så i fallet, så tackar vi Hässleholms ledning för informationen här. Tack ska ni ha.
Tack så mycket.
Och då går vi över till presentation av Hässleholms industribyggnadsbolag. Och ska vi se här, har vi direktören Kent Johannesson. Ska vi lämna ordet till dig? Är du ensam där? Eller hur är det här? Lina är här. Är Lina där hos dig?
Lina är här på plats digitalt.
Digitalt,
ja. Jag går in lite grann till att börja med och sen lämnar jag över till Kent.
Ja, varsågod.
Tack så mycket. Och Kent, han har presentation som han delar och jag pratar lite nu som inledning. Och välkomna till denna lilla presentationen om Heibab, som just nu är inne i en investeringsfas. Vi håller på med husbygget M4 på Norra station, vilket är mycket glädjande. Verkligen helt i linje med vad Hebab ska syssla med, utveckla för Hässleholm. Och det flyter på, men det kräver ju en hel del arbete från Hebabs organisation som inte är så stor. Och det som ytterligare utmanar i detta är ju covid, som gör att det blir lite extra klurigt att driva ett projekt eftersom man inte kan jobba som vanligt. Men det har funkat bra. Och covid påverkar ju Hebab även på andra sätt. Till exempel att det kan vara lite klurigt för företagare att fatta beslut. Det kan ta lite längre tid. Man vågar inte riktigt satsa på det man kanske hade tänkt och så vidare. Så det gör att för Hebab får också möta de frågorna från företagare och vara beredd på att man kanske har en lite längre tidsplan än normalt. Driften har varit normal nu under pandemin, men som jag nämnde innan så den lilla organisationen är ju sårbar. Blir någon person sjuk så slår det ganska hårt. Det som styrelsen står inför här nu i det närmaste, det är två ganska stora beslut. Det är dels att ta ställning kring Hammarmölledamm, som Kent kommer att prata lite mer om i sin presentation. Och det är också förslaget om att bilda ett naturreservat på Hovdala. Och det kommer styrelsen att ta här nu i det närmaste. Så då tackar jag så mycket och lämnar över till Kent.
Tack. Tackar ordföranden Lina Bengtsson för detta. Varsågod Kent Johansson, direktör för Hebab. Varsågod.
Tack ordförande, fullmäktige ledamöter. Vi har skickat ut en presentation som jag då inte kan dela utan jag får hänvisa bild för bild. Och så får ni kika era paddor. Första bilden var ju inledningsbilden som Lina pratade om, som visar projekthus M4. Om vi bläddrar till nästa bild så kommer det förhoppningsvis upp en bild ifrån vårt naturområde, Hovdala Möllerö, där vi vill lyfta fram att förädlingen av naturområdet fortsätter. Och under 2020 så passar vi på att underhålla 6 kilometer väg. Vi skyltade upp ridstigar som aldrig hade varit skyltade på ett schysst sätt. Och vi fortsätter vårt arbete med underhålla och sköta om rastplatser och plocka fram nya fina platser på området. Ett naturområde som har rekordantal på besökare och ett viktigt besöksmål i kommunen. En bild som jag vill ni ta upp är en bild som är tagen våren 2020 över Boketorp. Och Boketorp är ett gott exempel på kommun- eller koncernsamverkan. Och här gör vi det i dialog med kultur och fritid och med barn- och utbildningsförvaltningen, nämnden. Så Boketorp har nu fått omvårdnad och ett innehåll där det ska vara pedagogisk verksamhet som drivs tillsammans med kultur och fritid. Och den röda ladan har återskapats med medel från Jordbruksverket och återuppbyggs. Här har också ett exempel på hur vi jobbar med hållbarhet. Takpannorna som ligger här har hämtats ifrån Havremagasinet där vi ersatte dem med bandtäckplåt. Och de har då en fin patina som gör att det passar in i den här miljön. För närvarande håller slottets personal på att anlägga en trädgård kring det här, den här vackra platsen. Så det är ett projekt som vi har gått i hamn med. Något annat som vi håller på att diskutera för närvarande är ju att vi har blivit uppvaktade av Länsstyrelsen under en längre tid. Och de vill då inrätta ett naturreservat.
Och ursprungligen i september 2020 så var reservatet i en storlek av 379,6 hektar. Och då fick jag i uppdrag att fortsätta förhandla med Länsstyrelsen men reservera för Hammarmöldam och höghastighetsbanan. I januari 2021 så kom jag besked om olika korridorer och då minskade det här förslaget med sträckningen över Esbethöjden och omfattar idag 320 hektar. För det här ska kunna genomföras så måste vi fatta ett beslut i styrelsen innan sommar. Och kopplat till det här området så har vi Hammarmöldam som är nästa bild. Hammarmöldam har ju varit har funnits sedan början på 1900-talet och den har levererat grön el under de sista 30 åren. Men vi har fått en förelaga från Länsstyrelsen om att upphöra med verksamheten eller att ansöka om legalisering. Och det skedde då våren 18. Och i samråd med berörda inom kommunorganisationen och många krafter för röriga friluftslivet som har sagt att det här är en viktig plats. Så vi har fått i uppdrag att försöka bevara dammen och ansöka om laglighetsförklaring. Sen har det hänt att dammen har säkerhetsklassats och vunnit laga kraft nu också med ett beslut i hovrätten. Vilket gör att vi har ett beslut att fatta i styrelsen om att antingen fortsätta processen i en huvudförhandling i augusti i mark- och miljödomstolen eller att begära en utrivning. Så det är en fråga för Hibabs styrelse också innan semester. Lite finanser här så har Hibab idag en upplåning på 165 miljoner. Som är gröna. Totalt har vi en belåning på 250 miljoner. Så 2/3 av vår belåning är grönt finansierade via Kommuninvest. Och självklart så är ju den gröna delen viktig för oss. Men det finns även en viss rabatt som också är intressant. Men det kanske allra viktigaste det är att sätta Hässleholm på kartan. Så numera så är även då Hässleholms kommun en grön markering på, hos Kommuninvest. Och anledningen till att vi har kunnat finansiera är våra gröna nyinvesterade projekt. Bygga entré är en befintlig byggnad men hus M6 och M4 är ju nya investeringar. Så det går att jobba med både befintliga och nya byggnader. Vi fortsätter att producera grön el och det gör vi på i huvudsak två objekt. Och det ena är Stjärnfallet som syns ner till vänster och det andra är byggaren med Tekniska och Eolus Vind som hyresgäst. Och där är det också en varumärkesbyggande insats för Eolus som en del av deras hållbarhetsprofil. Då går jag över och tittar på en flygbil som är längst upp och då ser ni Norra station. Och ni ser två bilder nere till vänster på solceller på taket och den här flygbilden där uppe så finns det numera 280 solceller med installerad effekt på 53 kW så från med den 7 maj levererar grön el. Och det är första taket på Norra station som har fått solceller och det är en följd av att vår hyresgäst, Skånetrafiken och Regionfastigheter ställer som krav på att den här byggnaden ska kunna klara en guldcertifiering när det gäller energislag. Så med den här insatsen redan under produktionstiden så kan vi erhålla en del av det statliga stödet. Vi har ju ett koncept som vi kallar smarta lokaler som vi fortsätter jobba med, och det konceptet uppdateras just nu till dagens krav. Och det är ju då handlingar som gör att vi kan bygga både i centralorten men även i kransorten om det är så det kommer förfrågningar, och med kort beredskap kan vi då starta en ny produktion. Nu tittar jag på en bild med en text under, och bilden är samma bild som jag har bakom mig som bakgrundsbild. Och det är ju den slutliga visionen av Hus M4. Och när det gäller det projektet så jobbas det febrilt där vi ska få det här i hamn, och projektbudgeten kommer hållas och inflyttningen kommer ske i årsskiftet. Så vi hanterar det enligt plan, dock så jobbas det tufft på arbetsplatsen för att klara det här. Och är ett väldigt viktigt projekt för oss, viktigt för Norra station. Bland annat så kommer då hyresgästen ha dygnet runt verksamhet på våning 2, vilket kommer då medverka till att det finns närvaro och tillsyn under hela dygnet på området. Och det tror jag kommer vara jätteviktigt för tryggheten framöver. Nu är jag på nästa bild på Norra station som är på framtida utveckling. Och där visar vi en visionsbild på hur man skulle kunna bygga lite högre och lite tätare över den delen som är mellan hus M4 där Skånetrafiken ska flytta in och järnvägen. Där ligger en transformatorstation idag som ägs av E.ON. Så det är en utmaning att hitta en ny plats och komma överens med E.ON om en ersättning kommer åt marken. Men ju mer vi kan bygga och ju attraktivare byggnaden blir, desto enklare att genomföra den här flytten. Men grunden är först och främst att vi har ansökt om en planändring och en detaljplan. Och den processen pågår. Samtidigt som vi tittar på alternativet att bygga parkeringar ovan mark mellan Kaptensgården och andra gården på hus M4. Och det är bilden ner till höger. Och det här är en del egentligen av Skånetrafikens vilja att finnas på Norra station, där de ser hus M4 som ett första steg in på området, där man är beredd på att utöka verksamheten om vi kan anordna mer lokaler till. Det finns ambition om att växa i Hässleholm. Och till sist så har jag avslutningsbilden. Och det är en avslutningsbild med mina kontaktuppgifter. Men även med bolagets mission. Vi skapar utveckling och gör näringslivet möjligheter att etablera sig och växa i Hässleholms kommun. Och man kan säga så här att vi har också lämnat en kvartalsrapport där vi har en budget 2021 för kvartal 1 på 2,5 miljoner och prognosen är på cirka 3 miljoner. Så vi ligger i bra takt. Då är jag redo för lite frågor.
Tack för det. Och då lämnar jag ordet fritt här om någon har någon fråga till representanterna från HIBAB. Tryck in er här. Det tycks inte vara så. Det är eka här, jag vet inte riktigt var det är någonstans, men ja, det försvinner väl. Det är ingen som har någon kompletterande fråga, så vi tackar er än en gång. För fin information. Tack så mycket. Och då går vi över till presentation från Hässleholm Miljö AB. Och där börjar ordföranden i Hässleholms Miljö AB, Christer Cesar, med en kort information härifrån salen. Och sen så kommer direktören att deltaga digitalt. Varsågod, Christer Cesar.
Tack för ordet. ordförande och fullmäktigeledamöter. Det är en stor ynnest att vi får förklara, berätta och utveckla vad det är vi håller på med i Hässleholm miljö för hela den styrande församlingen i kommunen. Vi lever ju ofta lite mer undanskymt än vad nämnder och förvaltningar gör, och därför är det bra för oss och det är nyttigt för oss att kunna berätta. Nu är det så att vi kan inte visa våra bilder, och det har ju varit lika för alla, så att jag hoppas att ni har dem i paddan och kan följa dem där. Det är också så att vid gångna årsskiftet så fusionerade vi Hässleholms Vatten AB in i Hässleholm Miljö AB. Så att det blir ingen redovisning av Hässleholms Vatten, även om de hade verksamhet i fjol i aktiebolagsform. Men i och med en fusion så upphör allting. Inte ens redovisning av det gångna året görs på ett riktigt sätt. Utan Sven kommer, vår vd, kommer att ha lite information om just vad som har hänt inom vatten- och avloppsdelen i bolaget. Som även efter fusionen heter Hässleholms Vatten. Men det är inget AB efter, utan det heter Hässleholms Vatten, den avdelningen i Hässleholm Miljö som hanterar VA-verksamheten. Och därmed så lämnar jag över till vdn som kommer att berätta lite mer. Och följ gärna med i bilderna ni har fått i paddan. Tack.
Mm. Då lämnar jag ord till Sven Karlsson, verkställande direktör för Hässleholm Miljö AB. Varsågod.
Tack så mycket för det. Det är roligt att få informera. Det är tredje gången. Första gången så var det något så ovanligt som ett helt vanligt möte. Och i fjol var det helt skriftligt. Och denna gången så är det digitalt. Så nu har vi snart uttömt alla möjligheter. Jag ska försöka att informera om vad som har hänt 2020. Och vi har ju fyra verksamhetsområden. Och den presentation som skickats ut till er, kan man säga, innehåller två bilder för varje område. Så att en slide med bilder och en slide med lite siffror. Så jag ber er följa med dem i de olika delarna. Och så pratar jag fritt utifrån det. Så att säga. Om vi tittar på hela vårt bolag så kan man säga att vi har fyra verksamhetsområden. Vi håller på med renhållning. Vi tar hand om hushållsavfall och enskilda avlopp. Det är en taxistyrd verksamhet där taxintäkterna är tänkt att täcka kostnaderna. Och när det är färdigt så ska det bli plus minus noll. Vi har Hässleholms kretsloppscenter ute i Vannskiva som är en stor avfallsanläggning som helt drivs på affärsmässiga principer. Det innebär att vi tar emot förorenat material på en marknad där vi offererar och vinner och förlorar olika offerter beroende på hur bra vi var på just den offerten. Vi har fjärrvärmeverksamhet och där kan man ju säga att vi konkurrerar med andra värmeslag. Det är ju inte så att fjärrvärmenäten överlappar varandra precis, men vi konkurrerar med värmepumpar, pelletspannor och annat. Och så har vi då vår VR-verksamhet som från och med i år är infusionerad, men i fjol var ett dotterbolag till oss. Och där har vi också en självkostnadsverksamhet där kostnader och intäkter ska balansera över tid. Totalt är vi ungefär 140 medarbetare och vi gör ju en förfärlig massa saker under ett år. Och med 20 minuter på mig så blir det små inhopp i debatten. Men utan de här 140 personerna så skulle det inte bli så mycket gjort. Det är och förblir en verksamhets absolut viktigaste resurs, så är det personalen. Och det känner ni till i all kommunal verksamhet. Det som väl skiljer oss från andra, det är att vi också till vår personal har lagt oerhört mycket investeringar. Det är tunga investeringar som vi köper in på lång, ännu längre och riktigt lång sikt. Ingenting av vår verksamhet är kortsiktig, skulle man kunna säga. Men det vi gör med vår verksamhet tycker jag också kan vara värt att betona. Det är att vi betjänar precis samma människor, samma kunder, samma medborgare som den kommunala verksamheten. Det är samma människor som vi har som kunder som också betalar skatt till kommunen. Så vårt mål och vårt uppdrag är precis som kommunens att göra så mycket som möjligt för våra medborgares bästa i Hässleholm. Tittar man på bolagets siffror, många tycker det är torra siffror, så blir det inte mycket roligare än att vi har fått in cirka 400 miljoner kronor från våra kunder och medborgare. Det är det vi kallar omsättning. Vi har en soliditet som är 20%. Det betyder att för varje egen krona som vi har tjänat ihop så har vi lånat 4 ytterligare för att kunna investera ordentligt. När vi tar bort alla våra kostnader av olika slag så är det kvar 26 miljoner i resultat just i år. Det kan jämföras med i fjol när vi gjorde en förlust på 1 miljon. Hässleholms kretsloppscenter står för det allra mesta av vårt resultat. Fjärrvärmeverksamheten gick i fjol med en förlust, vilket jag återkommer till, på ungefär 2,5 miljoner. Och våra självkostnadsenheter, vill säga insamling av hushållsavfall och VA-verksamheten, har just 2020 faktiskt gått med en enstaka miljon i vinst. Det jämnar ut sig över åren. I fjol exempelvis så gick vattenverksamheten 300 000 back. Men över tid så är det självkostnadsenheten. Totalt sett så har vi anläggningstillgångar till ett värde på 1,3 miljarder. Det kan jämföras med att hela kommunen har 3 miljarder i anläggningstillgångar. Så vi är oerhört tunga på investeringar med tanke på att vi är 140 anställda och 400 miljoner i omsättning. Det är ändå ingenting mot vad det skulle kosta att göra om alltihopa. Skulle vi bygga upp vår VA-anläggning idag till exempel så skulle det kosta 6,5 miljarder ungefär. Att bygga det vi har nedgrävt i vårt vatten- och avloppssystem. Vi har en hög belåning. Det gör att vi är väldigt känsliga för kapitalkostnader, precis som jag förmodar att Hässleholm informerar om. Vi har 830 miljoner i lån ungefär. Man brukar ibland ta sina lån och dela dem med intäkterna. Då får man något som man kan kalla en skuldkvot. Och i vårt fall blir det ungefär 2. Det betyder att om räntan går upp 1% så går så behöver vi höja våra intäkter med 2% för att täcka upp bara för den grejen. Så vi är känsliga för vår belåning och det är viktigt att kapitalkostnaderna inte fluktuerar allt för mycket. Då kan man säga. Går vi sen in på Hässleholms kretsloppscenter så har ni fått 2 bilder därifrån. Det är en bild på ett diagram som bara pekar uppåt och så lite siffror kring det. Hässleholms kretsloppscenter i Vanskiva har ett helt fantastiskt år bakom sig. Det liknar ingenting som någonsin tidigare har varit i det bolaget. Vi har tagit emot 276 000 ton avfall av olika slag. Och bara för att få en illustration på vad det är så är det 40 lastbilar om dagen i snitt. Och en normal lastbil har jag lärt mig ungefär 18 meter. Och fyller man dem med ungefär 30 ton styck så har vi haft 17 mil lastbilar som har kommit in över vågen i Vanskiva. Det som är vanligast är att vi tar emot olika former av massor för deponi. Och det vi kallar för IFA-massor, det är alltså icke-farligt avfall. Som trots att det heter så är den näst farligaste formen av avfall. Det är det vi tar emot allra mest. Det som då är vårt problem när vi får en sån här stor utökning, det är att vi har Prästabäcken som vår recipient och vår lakvattenverksamhet och vår dagvattenverksamhet är en utmaning i vanliga fall. Det har varit en utmaning också i fjol. Vi håller på med allt vad vi kan för att utreda, undersöka och förbättra de här villkoren för Prästabäcken. Det är en skyldighet vi har i vårt nya tillstånd, så det jobbar vi hårt med. Det som också utvecklas i Vanskiva är att vi blir allt bättre på att rena oljehaltiga vätskor av olika slag. Samt lim och färgvatten. Så vi breddar vår verksamhet med också omfatta förorenade vätskor. Det som är att våra 123 hektar utvecklas löpande. Och det som tidigare låg i en utkant har helt plötsligt hamnat i centrum. Och det gör att vår återvinningscentral i Vanskiva just nu ligger väldigt nära områden där man absolut inte ska ha besökare och utomstående, vilket gör att OVC:n har hamnat lite galet till och vi ser vad vi kan göra där. Det är också så att ute i Vanskiva så bereder vi en hel del bränsle till vår avfalls panna eller den panna som eldar den utsorterade brännbara fraktion som blir över när vi har sorterat den andra. Det pågår en utredning i Vannkiva hela tiden. Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Hur ska vi få plats? Och hur ska vi kunna fortsätta utreda? Om vi ser över till fjärrvärme så kan man säga att fjärrvärme har ett ganska jobbigt år bakom sig. 2020 hoppade över vintern. Vi gick meteorologiskt direkt från höst till vår. Och det är många som uppskattar det. Även jag som golfspelare tycker det är toppen. Som vd för en fjärrvärmeverksamhet så vill jag istället ha det redigt kallt och räligt länge, länge. Men det fick vi inte 2020. Februari var 5,5 grader varmare än normalt. Vilket lett till att det tillsammans med att vi har gjort stora investeringar under 2020 har inneburit att vi har fått en förlust i vår fjärrvärmeverksamhet. Men vi har också fått gjort mycket. Vår ackumulator är färdig investerad och den har verkligen fyllt sitt syfte. Vi har under 2020 och 2021, som då är vår första vintersäsong, inte behövt elda olja eller bioolja som vi då använder en enda gång för att täcka effekten. Och det är tack vare ackumulatorn. Så den har blivit riktigt bra faktiskt. Jag skriver också att vi har 71% nöjda privatkunder. Och den siffran är bra i branschen. När man frågar, ska det vara varmt och låga räkningar, då får man lite högre nöjdhetsindex än om det är kallt och höga räkningar. Men rent generellt kan man säga att vi ligger bra till i branschen. Vi är inte bäst, vi är inte sämst, utan vi är på den övre halvan. Vi har också en situation där våra företagskunder är mer nöjda än så. Men det är så få företagskunder som vi har, så att det är lite svårt för oss att gå ut med siffror eftersom de är ganska instabila över tid. Vi har en 80-20-regel även här. 20% av våra kunder står för 80% av vår försäljning. Det kan ju vara intressant att veta. Vi har ju också gjort en insats på Nytorget, hoppas jag att ni har märkt. Vi hade det rätt så jobbigt där förra vintern. Men nu har vi lagt ner nya ledningar. Det var våra absolut sämsta ledningar vi hade där. Så nu får tekniska förvaltningen själv klara av både snöröjning och halkbekämpning även på Nytorget. För vi värmer inte upp det längre med våra otäta ledningar. Det var ju symptomatiskt att det var bara stadshuset som blev av med värmeleveranserna med anledning av den läckan som vi fick på Nytorget. Men nu är det fixat och det är klart. Och stadshuset har den modernaste ledningsbiten i hela vårt nät just nu. Renhållningen, om vi går över på den. Så kan jag säga att där har vi haft mellandagsrea hela veckan. Vi har aldrig haft så mycket besökare på våra återvinningscentraler. Och andelen plast- och pappersförpackningar till följd av den oerhört höga näthandelsutvecklingen har gjort att vi har sett en ökad mängd avfall på det området. Och vi har också sett att vi har 20-21% fler besökare till våra återvinningscentraler under 2020. Något som har varit svårt nog under normala omständigheter, men nu har vi också haft covid-19 att hantera i det här. Och jag kan inte nog uttrycka tacksamheten för tålmodiga kunder och även personal med stort tålamod som har haft att hantera det. Vi har också installerat ett bomsystem under 2020 och det har gett oss en mängd information. Trots att det inte är några begränsningar på hur många besök man får göra så har vi sett intressanta mönster, intressanta besökarströmmar som gör att vi framöver kommer att analysera den här informationen och så kommer vi att försöka hitta besöksströmmar att hjälpa till med hjälp av andra öppettider och se så att vi kan kanske öppna på tider där folk vill komma och vi kan också se hur olika strömmar kommer till Vannkiva som kanske skulle vara bättre om de behöll sig ute på de lokala återvinningscentralerna. Så där lär vi återkomma med förslag på och försök på hur vi ska kunna få öppettiderna mer anpassade till våra kunders behov. VA-verksamheten. Vi har VR-verksamhet på alla håll och kanter. Och det är stora anläggningar, det är små anläggningar. De bilder ni ser framför er, de är från Stavsult eller kanske Mölleröd en del säger. Men det är där uppe i det hörnet. Och det är från Töringe vattenverk och så är det inifrån centrala Hässleholm där vi reparerar och byter ut ledningar. VR-verksamheten har en stor underhållsskuld. Vi måste börja beta av den. Vi delar utmaningen med så gott som hela Sverige så vi är inte unika där på något vis. Vi byter ledningar i en takt på ungefär 160 år. Men alla vet i branschen att 75 år är den absolut längsta tekniska längden på en ledning. Så varje år som går så ökar bara underhållsskulden. Och det är inte bara ledningar utan vi har vattentillverkning, vi har avloppsreningsverk, vi har pumpstationer och en mängd andra saker som vi måste förnya. Mycket av våra anläggningar är 60-70 år gamla och de har tjänat oss väl, det är inte det. Men nu står vi inför stora investeringsbehov för att vår VR-anläggning ska kunna fortsätta att betjäna oss. Krasst kommer det innebära press på våra taxor, ingen tvekan om det. Svensk Vatten, det är vår intresseorganisation på avloppssidan och vattensidan, menar att i vissa av sina utredningar fram till 2040 så kommer vi att få en taxa i Sverige som kommer att vara det dubbla ungefär fram till 2040. Och i Hässleholm då skulle det betyda för normalvilla eller typus A som det heter på fint språk att vi skulle få gå från ungefär 500 kronor i månaden för vårt rena dricksvatten och hantering av avloppsvatten, spillvatten till en kostnad på ungefär 1000 kronor per månad. Och det är då vad Svensk Vatten har räknat ut utifrån reinvesteringen. Där pratar vi alltså inte om några utbyggnader. Vi har en anläggning som består av 173 mil ledningar. Och det är klart att om vi renoverar 11 kilometer som vi gjorde i fjol så är det en takt som inte är hållbar. Då landar vi på 160-170 år. Därutöver så har vi en utbyggnadsplan som beslutats av er i fullmäktige. Och den kommer ju också den att fästa på den ekonomiska behoven inom det området. Det är dessutom så att det som byggs ut nu det är inte centrala Hässleholm utan det är långt ut i utkanten av tätorter och sådant. Så det blir inte, det är inte de billigaste sakerna. När vi då kommer till framtiden då. Vi har en framtid som är svår att prognostisera. Vi är ju beroende i princip på alla våra områden av politiska beslut. Och det är inte bara de kommunala besluten. Utan det är också riksdagsbeslut och till och med EU-nivå på vissa beslut. Vi har precis fått ett dricksvattendirektiv till exempel. Som pekar ut riktningen för hur vi ska hantera dricksvatten och inflöden och annat. Så att vi blir så effektiva som möjligt där med vår miljö. Det är dessutom så att vi ser en oroväckande trend att tiden från det att man väcker förslag till det att det blir beslut i riksdagen exempelvis, den blir kortare och kortare. Vilket gör att vår planeringshorisont blir också kortare och kortare. När det kommer till HKC, Hässleholms kretsloppscenter, där är vi konjunkturberoende. Och vi har Prästabäcken som en trång sektor. Och det gör att vi har en framtidsutredning på gång när det gäller Hässleholms kretsloppscenter där framtiden stakas ut. Vad behöver vi göra? Är det en ny våtmark vi behöver anlägga? Är det mer reningskapacitet? Eller är det en inriktning mot andra avfallsmassor? Och det arbetet pågår. Det kommer att vara viktigt för framtiden. Renhållningen. Vår insamling av hushållsavfall. Där har vi producentansvar inom tidningspapper som ligger osäkert till. Vi har producentansvaret inom all förpackning. Där man skjuter upp införandet av det här tillståndspliktiga insamlingssystemet. Och där ligger vi beredda för att gå vidare när vi väl får veta vad som kommer att hända. Fjärrvärmesidan, där har vi fått en fantastisk hjälp i att vi numera har ett någorlunda heltäckande modernt värmeverk i Hässleholm. Med ackumulatorn i spetsen. Men även där, som alla energifrågor, är vi utsatta för påverkan av politiska beslut. Energi är ju i sig politiskt mycket intressant. Och där har vi att navigera. Vi är också, det ska inte sticka som stol med det, när vi kommer till en- och tvåfamiljsfastigheter så är fjärrvärmen hårt ansatt från värmepumparna som blir mer och mer effektiva och våra hus blir mer och mer täta och välisolerade så alla nya hus använder sig av betydligt mindre mängder energi. Så där har vi också en konkurrenssituation som gör att vi måste verkligen vara på tå så att vi blir effektiva i vår produktionsapparat. Vi måste också vara lyhörda gentemot marknaden. Vattenverksamheten, ja, det är så. Det är en utmanande bild vi har framför oss när det gäller vatten och avlopp. Kraven blir stora på oss och det eftersatta underhållet är en fråga vi måste ta i. Vi måste beta av underhållsskulden så att vi inte lämnar över det på de som kommer efter oss. Det är en överlevnadsfråga för oss. Där slog min klocka 14.00. Och det tror jag var precis den tid jag har fått på mig. Det var min utmätta tid.
Ja.
Så frågor?
Ja.
Gärna.
Irene Nilsson, fullmäktiges andre vice ordförande, Socialdemokraterna, har begärt ordet. Varsågod, Irene.
Så, tack för ordet, ordförande. Jag vet inte vem jag ska vända mig till, vilket som enklast. Utåt. Tack för det. Ja, intressant föreläsning här. Och jag tänker lite grann på det som Sven då pratade om, vd, kring renhållningen. Att förra året samlades in 33% var förpackningar och tidningar. Men min fråga är som så här, hur mycket är brännbart? Nu är det ju några år sedan vi ändrade till Fairfax-system. Hur har våra invånare i kommunen blivit duktiga på att sortera? Och då tänker jag framförallt hur mycket är brännbart nu för tiden.
Ja, varsågod.
Vi har faktiskt, det med att vi införde Fairfax, så sjönk den utsorterade brännbara fraktion som vi sorterar ut i det som kallas brännbart. Den delen sjönk med någonstans kring 15%. Jag har inte siffrorna klart för mig i kilo. Men den ökning som vi såg på plast och papper framförallt, den syntes också i nedgången på brännbart. Och det betyder ju att vi faktiskt med vår förfack inte bara nådde att vi lyckades samla in mer, utan vi lyckades också samla in mindre på den fraktion som vi vill ska bli mindre. Om ni tittar i den dragning som ni fick ut så fick jag 10 bilder på mig, men jag la in en 11:e där lite så mot Louise vilja där. Och där finns en mängd länkar. Så Irene, om du går in och tittar där så kan du få en hel del siffermaterial om du går in och tittar på de länkarna. Det står i vår årsredovisning till exempel.
Det stämmer, Sven. Men det var ju intressant att höra du prata om den utökade e-handeln. Hur det har slagit ut faktiskt. Det är både för- och nackdelar med denna e-handel. Men samtidigt så är det ju den här återvinningstrappan eller man kallar för med att minimera, återvända, återvinna, energiutvinna och deponera. Det är ju den helheten man måste ha framför sig naturligtvis.
Så är det.
Så är det. Men ja, det för emot det här med e-handeln. Men tack för svaret.
Vi märker av det på ett ökat inflöde av främst wellpapp och in med sån här plaststötdämpning inne i kartongen. Det märks stor skillnad.
Ja, tack för svaret. Irene är nöjd. Och ska vi låta ordföranden avsluta? Varsågod.
Nej, det vill jag inte. Jo, jag vill bara tacka för oss. Och tack till Sven.
Ja, tack. Ska ni ha. Fint arbete. Då är precis vi, tack Sven för information också. Och då kan
tack
vi gå.
Så.